Då får vi återigen samlas kring Markus evangeliet. Vi har det 11:e kapitlet nu framför oss, vers 1-11. Nej, vers 1-10 faktiskt. Vi läser i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget, sände han iväg två av sina lärjungar. Många menar att Betania var ett område på Olivberget snarare än en stad, och att Betfage snarast var en förort till Jerusalem. Platsen som kallades Betania låg några kilometer från Jerusalem, och det var också där som Jesus gjorde sin himmelsfärd. Och det var alltså här på Olivberget, på den motsatta sidan från Jerusalem, som Jesus gjorde detta, och dit han sände ut två av sina lärjungar. Han sa till dem: gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Åsnan och åsnefölet. Åsnan var ett enkelt och fredligt riddjur till skillnad från kungliga stridshästar. Och i Domarboken 5 och 10 kan vi läsa faktiskt någonting märkligt som en förutsägelse. Det står så här: ni som rider på vita åsninnor, ni som sitter hemma på mattor och ni som vandrar på vägen, sjung. Märklig profetia om detaljerna i palmsöndagens händelser. Markus nämner endast fölet som Jesus red på, men Matteus säger att också åsnemamman var med. Och troligen var modern en trygghet för det ovana fölet. Matthew Poole, han kommenterar så här: åsnor var riddjur sedan gammalt för personer av rang, men efter kung Salomos tid började judarna föda upp hästar, och då red endast fattiga människor på åsnor. Annars användes de mest som lastdjur. Vem kunde judarna förvänta sig att få se komma ridande in i Jerusalem, kalla den kung som ger dem frälsning, i sådan enkelhet på ett åsneföl, om inte personen från profetian i Sakarja, som de själva bekände vara Messias? Och hade det inte legat en märklig slöja över deras hjärtan, hade kanske Herodes och Pilatus hov förstått att hans rike inte var av denna världen, och att han själv inte var en sådan kung som hotade deras pompösa storhet. Slutcitat Matthew Poole. Ja, och så kommer hela händelseförloppet där Jesus berättar om att det kommer att bli reaktioner på att de tar loss fölet. Jesus förutsäger vad som ska hända och vad de ska säga. Att Jesus kunde förutsäga exakt vad som skulle hända med åsnan har sin grund i hans gudomliga identitet och natur. Men talar också om att han i kraft av den helige ande var profet. Och att han visste allt som fadern lät honom veta om dåtid, nutid och framtid. Det är intressant, han visste exakt hur inställningen hos dem som iakttog åsnelånet skulle vara. De skulle förstå och de skulle tillstå att man tog åsnan. Notera den här lilla detaljen. De svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. Jesus visste vad de skulle säga och de kunde inte svara annorlunda. Här har vi både profetia och förutbestämmelse. Ja, Jesu fullständiga identitet var ännu inte uppenbarad för folket. De tänkte i nationalistiska termer på kung Davids rike som en politisk stormakt. De hoppas att Jesus är den politiske Davids kung och folkledare, men ser honom också som en profet. Och i Matteus skildring av samma händelse så läser vi faktiskt, det är Matteus 21:10. Vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Jesus som är Gud, sonen, han kom faktiskt till jorden för att fullborda tre olika ämbeten. Prästämbetet, profetämbetet och kungaämbetet. Vi skulle kunna fråga den gamla Westminster-katekesen om de här sakerna. Fråga 23. Hur är Kristus vår återlösare? Svar. Som vår återlösare är Kristus profet, präst och kung, både i sin förödmjukelse och i sin upphöjelse. Fråga 24. På vilket sätt är Kristus en profet? Svar. Som profet uppenbarar Kristus Guds vilja om vår frälsning för oss genom sitt ord och sin ande. Fråga 25. På vilket sätt är Kristus präst? Svar. Som präst utgav Kristus sig själv en enda gång som ett offer i vårt ställe för att tillfredsställa den gudomliga rättvisan och försona oss med Gud. Och han fortsätter i ständig förbön för oss. Fråga 26. På vilket sätt är Kristus kung? Svar. Som kung för oss Kristus in under sin makt, regerar och försvarar oss och håller tillbaka samt besegrar alla sina och våra fiender. Vilket underbart studium. Kristus, profet, präst och kung. Ja, och så bredde de ut mantlar och ropade Hosianna. Det är adventstext det här. Och den profetia som folket kände till och som väckte deras hyllningsrop och som nämndes tidigare av Matthew Poole hittar vi alltså i Zakaria bok. I Zakaria 9 och 8 kan vi läsa. Jag ska slå upp mitt läger omkring mitt hus mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare ska längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Denna mäktiga profetia går i uppfyllelse i vår text. Dottern Sion, det är ett namn på Guds folk. Där Sion, alltså Jerusalem, står som symbol för hela församlingen. Dotter, det symboliserar hur Gud vill vara som en far för sitt folk och omsluta dem med sin omsorg, liksom murarna omsluter Jerusalem med sitt skydd. Ja, rättfärdig är han. Rättfärdig, det är signifikativt för Jesus. Han var Guds rättfärdige och han var Guds rättfärdighet given till oss som gåva. Apostlagärningarna 3 och 14. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Jeremia 23 och 5. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Det är den profetian som går i uppfyllelse. Herren har kommit för att vi inte har någon egen rättfärdighet och blir vår rättfärdighet. Han ställföreträder oss inför Gud, den rättfärdige. Men vad var det mer? Han var segerrik. Det är också signifikativt för Jesus. Uppenbarelseboken 5 och 5. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Jesus är segraren. I 1 Petrus brev 3 och 18. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger. Jesus vann seger i det som ser ut som ett nederlag, i korset, i försoningen. Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Korset är ett segertecken, som Urban Ringbäck skriver i sin sång. Och sist var det också ödmjuk. Segerrik, rättfärdig och ödmjuk. Ödmjuk är också signifikativt för Jesus. Lyssna på Matteus 11 och 29. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Eller varför inte Filipperbrevet 2:6. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Matthew Poole fortsätter så här: Jesu intåg i Jerusalem visar oss på ett märkbart sätt att han inte var rädd för sina fienders illvilja eller makt. Detta ingöt mod i hans lärjungar som var fyllda av fruktan. Han lät sig inte heller hindras av tanken på det annalkande lidandet. Allt detta ingick i hans förödmjukelse. Dessa ting lär också oss att inte söka status, utan sälla oss till de obetydliga. Så illa det ser ut om kristna söker status när Kristus själv är så långt ifrån att göra det.